Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej allihopa!
Hej!
Välkomna till avsnitt... Oj, min mikrofon sitter konstigt. Avsnitt 168.
Ja, precis. Ja. Du?
Ja.
Hur snabbt tycker du att du kan känna av vilket humör jag är på? Kan du mäta dig tid? Kan
Nej, men
du
alltså,
det?
Jag tycker du är, ja, du är lätt att känna av vilket humör du är på. Du är ganska jämn, tycker jag.
Ja, men om jag skulle vara på dåligt humör, kan liksom, märker du det snabbt?
Nej, inte så snabbt. Du döljer ofta. Du är inte helt transparent.
Nej. Vad är jag på för humör nu?
Det var inte så svårt. Det var inte så svårt.
Nej.
Det är jäkelskap i luften.
Det är jäkelskap i luften. Nej, jag tycker att jag har liksom en... Med dig så har jag... Det måste gå ett tag innan jag vet riktigt. Faktiskt. Det är inte ibland kan man märka det på en gång, men liksom, det kan ta ett tag innan jag säger okej, det är sådär.
Att det ligger något tungt under, menar du?
Ja, eller någonting som skaver som inte... Det, först verkar det som att allt är frid och fred, men så här, det är någonting som skaver. Så.
Fy fan, jobbigt med relationer.
Det är jobbigt.
Det är det faktiskt, men det är därför vi ska ta itu med det här nu.
Exakt, vad ska vi prata om då?
Vi ska prata om det är så att en typ måste vara i överläge i en relation, vara den som den andra älskar lite mer. Vi ska också ta upp en liksom väldigt privat eller känslig fråga om din mamma. Mm. Och sen har vi en lyssnare vars man föreslog att de ska bjuda in hennes väninna i sängkammaren. Vi har också 7 råd till småbarnsföräldrar för att liksom skona relationen. Jag vill prata lite om offerrollen. Och sen har vi också en lyssnare som möjligen har en notoriskt otrogen partner. Får jag fråga en sak?
Det får du.
Tror du att det, så att säga, du vet, liksom när man blir ihop så är det ju ganska ofta så tycker jag. Eller till och med när man lever ihop. Ja, även när man lever ihop. Att det är lite obalans i förhållandet. Ungefär som att båda två har gått med på att den ena vill ha den andra lite mer än den andra. Att en är lite mer kär och rädd om förhållandet.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad jag menar.
Tror du att det måste vara så? Eller varför blir det så?
Ja, jag tror att det måste vara så.
Varför då?
Nej, men jag tror att det, alltså man, den där balansen är liksom... Det är nästan också som man försöker överträffa varandra i början om att åh, jag älskar dig så mycket, jag älskar dig så mycket. Men jag tror det är lite farligt om en alltid hamnar i bakvattnet. Alltså man jämt är den som vill mer.
Ja.
Det kan bli liksom en taskig balans i ett förhållande. Men däremot så tror jag att man liksom, man ska gå lite om varandra i det. Att ibland blir den ena mer bland den andra. Så här. Det är liksom inte så konstigt egentligen.
Jag tror nej, att det är... men jag menar om en och samma alltid har det.
Ja, ja, men det tror jag inte är så bra i längden.
Nej, men tror du att det förekommer?
Liksom? Ja, absolut, ja. Jag tror att det är jättevanligt.
Jag tror också att det är det vanligaste, att den balansen består. Och nu vill jag säga emot dig, kommer jag på. För att jag har ofta upplevt mig, och om du upplever något annat så är det så. Men jag har ofta upplevt, jag tycker att du och jag är ganska jämlika. Men är det något så är det nästan alltid i min värld så att jag känner mig lite mindre att bli lite mindre rädd att bli lämnad till exempel än vad mina partner tidigare har gjort. Och nu tänker jag att det kanske inte är det härligaste. Det kanske är härligt att känna att man får kämpa lite. Baksidan av att vara den som är mest så att säga älskad är ju kanske att det blir lättare att tröttna.
Exakt.
Att man på något vis, att om man är den som hela tiden liksom vill ha lite mer än den har, så tröttnar man kanske inte lika lätt.
Nej, men så där är det ju. Jag vet inte, jag har tänkt på det väldigt mycket, och jag har tänkt på att det där måste man liksom balansera upp på något sätt. Det får inte vara så mellan oss att du känner dig trygg och du vill liksom mindre än jag. Jag har liksom tänkt på det och försökt att balansera det på något sätt.
Jag känner inte riktigt så mycket med dig. Jag känner att det är ganska lika. Men när du säger att du har försökt att balansera det,
tänkte
så
från början. Vi var på väg in i det och vi tänkte så här, det här blir inte bra. Det kommer inte bli bra. Liksom.
Men för att då upplevde du att jag typ prinsessade mig och att du skulle...
Alltså prinsessade, så kan man... Det är ett sätt att uttrycka det. Men att det blev hela tiden så att jag dig på något sätt.
Och vad var det med det som... Alltså frågan är ju varför det blev så i och för sig. Ja. Då. Men frågan är också, vad var det med det som inte blev bra för dig?
Nej, men jag tycker att det blev... jag ska använda för ord. Jag kände mig inte tillfreds med det. Jag tyckte inte det var särskilt kul. Och jag tyckte inte
det blir
att
det, lite nedvärderande kanske.
Lite nedvärderande, det blir också lite så här, det skvätter över på andra situationer också på något sätt. Att man, du har ett övertag, ett överläge som inte är, det bottnar liksom bara i att... att jag ville lite mer, och det är inte bra. Det är ingen bra relation.
Men jag minns att du pratade om det, och för mig var det liksom lite så här otippad materia. Du sa att jag, och då blev jag också arg, jag minns att vi var osams om det. Du sa att jag hela tiden skulle försätta mig i ett överläge.
Ja, så kändes det.
Ja, och det var jag i så fall inte medveten om, utan jag liksom... Jag vet inte. Det var inte det, eller så är det så omedvetet att jag vill försätta mig. Jag vet inte ens hur man skulle göra för det, för att försätta sig i det. Utan det kanske, jag kanske bara var naturlig, så att säga. Medan det då resulterade i det här. Men det är klart att det skulle ju också kunna vara så att man försätter sig. Att man, nej, jag fattar faktiskt inte.
Nej, men så här, jag vet inte, det är svårt att säga. Det är nog inte ett medvetet val man gör. Haha, nu ska jag vara i överläge. Det tror jag inte. Utan jag tror att det finns en del i det, att man egentligen är rädd för att hamna i underläge och kanske bli lämnad. Att det är det som är botten
precis.
I det.
Och där är jag lite mindre rädd, tror jag. Faktiskt. Ja. Att jag ägnar noll tid åt det generellt. Ja. Liksom. Medan alla kommer med sin historik. Och att det kanske är så att fan, det här är så jävla viktigt för mig nu att det här fungerar. Medan jag kanske väntar och ser, fungerar det och så vidare. Och sen så kanske mönster då permanentas. Fast nu tycker inte jag att det är riktigt så. För jag är lika rädd att... Eller jag kan vara lite rädd att du ska lämna mig. Eller inte rädd.
Fast det är ju sunt. Det är någonting sunt i att vara rädd för det. Därför att, eller rädd, men att man åtminstone tänker att möjligheten finns. Att den skrämmer lite grann. För annars gör den inte det. Då tror jag att då är det också svårt att hålla ett förhållande. För det är man lite för trygg och lite för säker på situationen. Och dessutom är man lite korkad.
Det händer ju även de som inte tror att det ska hända. Precis. Men jag skulle vilja säga, liksom justera det där. För det är inte så att jag är rädd för det. Men jag tänker att det kan hända. Och när det händer så kommer jag bli olycklig. Liksom. Men jag ägnar inte tid åt det. Men jag förstår att det kan hända. Förut så har jag kanske levt i förhållande till att det kommer aldrig att hända.
Men det är ju en sund utveckling i så fall. Det är bra.
Tycker du, ja.
Nej, men det är ju bra för dig också,
det är bra för
relationen
också.
Tror jag.
Det är faktiskt det. Ja.
Men tillbaka så här, det är ju ändå ett Vi konstaterade att det ofta är så, och jag tror att det är ett problem. Och vad gör man åt det liksom? Hur tar man sig ur det?
Jag vet inte. Om det nu är ett problem, för jag menar ibland så kan det också vara så att det finns människor som så att säga är rädda för att bli lämnade och just därför behöver försätta sig i det här överläget genom att trycka ner de andra.
Mm.
Det vill säga förminska någon så att den ska känna sig dålig och lite mer beroende av en. Liksom. Det är ju en sjuk relation.
Mm.
Men jag tycker nog inte att det här är ett problem. Eller jag tror att det alltid... Jag vet inte, inbyggt i mig så tror jag att det är ganska svårt att få till en jämvikt, faktiskt.
Ja, men, ja, det tror jag med. Men tror du att det alltid är samma som är lite...
Ja, det är det jag menar. Ja. Eller jag tror att det är normalläget, faktiskt.
Ja.
Och att det kanske också utgör matchningen, förstår du?
Mm. Ja, och jag fattar. Och det, så kan det vara. Jag tänker mer kanske att det finns en... Att man känner sig lagom... Att båda känner sig lagom trygga. Det tror jag är det bästa
det
läget.
Det bästa är också om det är fred på jorden. Förstår du vad jag är på för humör?
Jo, absolut. Men återigen, jag tror inte att man når... Det finns liksom inte en jämn... Det, ett förhållande är ju aldrig i samma läge hela tiden. Det vore ju skittråkigt om man var lika glad, lika ledsen, lika kär, lika hit.
Jag tror faktiskt ändå att det är det vanligaste. Att en permanent är i underläge gentemot en annan.
Jag tror det.
Ja.
Men jag säger det är inte bra.
Men vad ska du göra åt det då?
Nej, då ska man, jag ska ut och missionera så att folk blir mår bättre.
Du kan börja nu. Säg hur det ska gå till.
Jo, men jag tror så här. Jag tror att den som känner sig underläge och inte trivs med det, den måste liksom börja jobba med sig själv och tänka att släppa lite grann av det där beroendet och lite grann av den där, vad säger, gå och vänta och gå och skrapa vid dörren.
Ja, jag
och
fattar.
Hundvalpen som sitter.
Men det är ju inte nödvändigtvis, jag tror inte att det är så att den, det är inte så att den inte nödvändigtvis inte trivs med det. Förstår
absolut.
Du? Utan man, jag menar att det kan vara...
Att man trivs med det.
Ja,
ja, ja,
ungefär som att varje grupp har en ledare.
Ja.
Förstår du, vars gunst man vill åt. Vad är det då?
Varje förhållande har en ledare. Du är ledare i vårt förhållande. Ja.
Jag vet inte.
Ja, jag vet fan. Ja, det är möjligt. Jag tror att det, man får gå till sig själv och sen trivs i det här förhållandet, ja eller nej.
Ja, det är samma. Det är precis som vanligt.
Pang, där landade vi på marken igen.
Ja.
Mm.
Du vill ta ett lyssnarbrev.
Mm.
Väldigt, väldigt intressant måste jag säga. Jag har kortat brevet lite, men det är en kvinna som skriver. Jag och min man har varit ihop i 20 år. Vi har vuxna barn som flyttat ut och vi har ett fungerande men ganska mediokert sexliv. Jag har följt podden för jag är intresserad av relationer. Jag blev nyligen väldigt förvånad när min man efter några glas vin föreslog att vi skulle ta in en till kvinna i sängkammaren. Mm. Och det var inte stopp där, utan han föreslog också min väninna.
Mm.
Allt det här var sagt halvt på skoj, men jag frågade dagen efter om han verkligen ville detta, och han sa att det kanske kunde vara bra för oss. Vi blev osams eftersom jag tyckte att det var obehagligt att han just siktat in sig på min väninna. Och jag sa, utan att kanske mena det, att jag hellre ville ha en man med i så fall, och då blev han sur. Sanningen är att jag inte vill ha sex med en till. Är det något jag vill är det kanske att ha sex med någon helt annan än min man. Nu känns läget helt låst. Det vore intressant att höra er resonera om det här.
Ja, det var ju spännande.
De är på farlig mark.
Ja,
eller farlig mark,
ja.
Men
alltså, ja.
Modiga steg.
Alltså, en sak som jag tänker på,
ja.
Det är att... Alltså det, där, det är ju det här med fantasier är inte alltid så himla bra att släppa ur sig liksom.
Nej.
Samtidigt så ska man väl ändå, jag menar det är väl inget, det kan
men
man väl säga.
Han försökte ju kanske vara konstruktiv.
Jo,
jag,
absolut,
också.
Visst, absolut. Och det är ju inte liksom, det skulle ju kunna, hon skulle ha kunnat säga, åh vad kul, vad bra. Men man kanske ska vara lite försiktig med sånt ändå när man pratar om det, att man snirklar sig fram.
Och sen,
ja, men att bara överhuvudtaget börja prata om att släppa in en till i sängen. Liksom.
Hur ska man säga det då om man föreslår det?
Jag vet inte.
Nej, men jag kan tänka att han var lite för konkret också.
Ja.
Om han nu har sett, alltså om du sa så till mig, mm, att du skulle vilja att vi var tre och sen så skulle du peka på en kvinna,
precis,
som du redan hade bestämt att, ja, henne skulle jag, mm, då hade jag liksom tänkt att han vill ligga med henne.
Ja.
Det är vad han är ute efter,
ja,
här nu. Så
exakt.
Det skulle jag inte, och det tycker jag också, jag vet inte.
Ja, det var
det
lite...
kanske inte så många kvinnor heller. Jag vet inte så många kvinnor som vill ligga med just sin väninna.
Nej. Nej, men den, just det blir ju lite konkret, lite för konkret kanske, och lite ja. För... Ja, men det att ta ännu ett steg bort, liksom. Ja, men det, dels det. Och sen tycker jag det andra som är intressant är att han blir sur när hon föreslår att det ska vara en man till. Det tyckte han ja. Inte om, liksom. Och nej. Det där... Det, ja, jag vet inte om... Är det mycket svårare, liksom? Är det konstigare då? Är det...
Ja, men det är frågan. Men det är också vad man har lust med. Men det som jag blev, eller det som jag läser in här, det är ju att nu har de uttalat för varandra att de inte är nöjda med sitt sexliv.
Absolut, oh ja.
Och att det är det som kanske blir krisen på något vis. Mm. I det här läget så skulle jag nästan, ibland så uttalar jag mig ganska så här...
Krasst,
ja. Och lite neggigt om sexrådgivning. Ja. För att jag tycker alltid att råden går ut på att hon ska se till att få lite mer lust.
Ja.
Som att hans nivå är den normala. Eller den som har mer lust ska alltid ha rätt, så att säga. Att den andra ska häva sig dit. Och det retar mig. Men kanske ändå att de skulle ha nytta av parrådgivning här och prata om det här. Han kanske egentligen verkligen bara ville någonting väl.
Ja, ja, absolut, så kan det ju vara. Så kan det verkligen vara. Men jag tänker också på, om hon nu ställer upp det, för hon säger ju själv, jag skulle hellre ha sex med någon annan.
Ja.
Det har hon ju kanske listat ut att han vill också.
Ja, hon vet ju inte det i och för sig. Precis, men det är det jag menar. Det kanske man skulle kunna komma fram till.
Ja.
Att det kanske är det de ska. De ska ha ett öppet förhållande. Ja. De har varit ihop i 20 år, deras barn har flyttat ut. De verkar trivas ihop med sexlivet i si och så.
Men det här är ju det konstiga, tycker jag då.
Vadå?
Det är två personer som lever i ett förhållande som har lite knakigt sex.
Ja.
Bägge två verkar vilja ha sex med någon annan.
Ja.
Varför har de inte det då?
Nej, men det är det jag menar.
Ja.
För att det finns ju... Men det vet du väl.
Jo, jag vet. Men grejen är så att hon blir ju svartsjuk när han börjar prata om hennes väninna.
Ja.
Och hon skulle ju bli svartsjuk om hon hade sex med någon annan. Och han skulle bli svartsjuk om hon hade sex med någon annan.
Ja, det tycker jag är en annan sak.
Det är en sån, så här omöjlig situation där man egentligen vill något, men så får man inte det, eller kan inte, eller moralen, eller vad är det som säger nej till det här? Liksom?
Normen säger nej.
Ja.
Normen är ju det. Det vet ju du också. Sen kanske båda två skulle bli svartsjuka, men det är i alla fall värt att diskutera om det
verkligen,
är så.
Verkligen. Men det sätter också... Liksom, strålkastare på någonting som måste vara så otroligt centralt i det som alla håller på med i sina relationer.
Nämligen?
Att man binder upp sig och säger så här måste det vara, så här det får inte vara på något annat sätt. Och så går man och bägge två går i missnöjda och vill något annat.
Ja. För att fråga, skulle du då utifrån det här brevet, om vi lämnar det en stund, skulle du vilja leva i ett öppet förhållande?
Nej, jag skulle inte det.
För att?
För att jag vill ha sex med dig.
Ja, men det får du väl ha.
Annan. Ja, exakt. Men jag vill ju inte med någon annan. Nej, men jag skulle hellre i så fall leva som singel än att leva i ett öppet förhållande, tror jag.
Så du skulle hellre göra det av med det som du och jag har tillsammans än att ligga med någon annan? Det låter som en udda människa.
Ja, nej, men jag tycker att det är liksom eftersträvansvärt att vilja ligga med bara dig.
Ja, du menar att det är eftersträvansvärt för att det har sina fördelar. Så att det är liksom ett lite så här moget övervägande, att du ser nackdelarna med andra, liksom. Är det så?
Ja, men så här, jag tror inte att jag skulle klara
av
det.
Och det gör väl de här också, hon som skrev brevet.
Jo, jag vet. Också, men det grejen är att jag, för mig är det ju inte så. Jag vill ju inte, jag är inte trött på dig. Jag vill ju vara med dig.
Mm.
Jag vill ju liksom allt med dig.
Mm.
Och det är det som är skillnaden. Om man hamnar i det där läget, så är frågan... Jag säger inte att det är... Jag förstår att det är bussvårt, men det har blivit konstigt, liksom.
Ja.
Det bästa är om de hade velat ha varandra och inte släppa in någon annan. Eller om båda ville släppa in
någon
annan.
Hon kanske var ganska nöjd fram tills han sa det här.
Fast det lät
hur som
inte
helst.
Så.
Ja. Nej, men när man pressar det, liksom... Jag menar så här... Fungerande med ganska mediokert sexliv, säger hon.
Ja, ja.
Många kan nöja sig med ett mediokert sexliv. Det är
absolut,
bättre än inget sexliv allt, kanske.
Ja. Ja.
Ja, vi kom ju inte med något svar, men hon ville höra oss resonera om det, och det har vi ju gjort. Jag kan tycka att resonemanget behöver gå vidare.
Absolut, ja. Oh, ja.
Och att de kanske ska sätta sig med någon utomstående part.
Ja, eller åtminstone sätta sig tillsammans och fortsätta samtalet, för det är uppenbarligen inte klart ännu riktigt. Och kanske vara helt ärliga mot varandra.
Ja,
även
precis.
Hon måste vara ärlig och säga det hon tänkte. Liksom.
Även hon, ja.
Och inte, det var inte bara på skojs skull, utan så här, ja, men kan vi ta in en man eller hur ska vi göra så att det blir på riktigt? För att ja. Det tror jag också, det här som du sa om veckan, att man skulle dricka lite vin om man var blyg.
Ja.
Att det finns ju här, de som hon säger själv efter några glas vin, att då har man släppt på det. Sen så har man plötsligt öppnat en lucka som man absolut inte vill ha öppen, för det pyser ut en massa galenskap och otäckheter ur den. Liksom.
Precis, men jag tror, jag läser det här som att hon egentligen inte alls vill ha in en man till.
Nej,
utan att
absolut.
Hon sa det för nej, att liksom ställa den
ja,
på sin
men då
spets.
Måste man ändå vara, så att det inte blir på skoj, utan att man säger vad man verkligen vill till slut också.
Ja, spännande fråga. Lycka till, hoppas att det löser sig. Du, vi har ju många småbarnsföräldrar som lyssnar.
Ja.
Inte minst för att det är tuffa tider i en relation när man har småbarn.
Mm.
Vi har samlat några råd. Bara för att liksom, för att man då ska kunna liksom skona relationen och ge lite space i livet under de här åren.
Ja.
Vill du börja säga några? Säg något.
Ja, jag kan börja. Jag kan börja med nummer ett.
Ja.
Nej, jag vet inte om det är någon ordning på det. Men jag tycker att det är viktigt, hur tråkigt det än låter, att man delar upp veckan. Att man delar upp veckan antingen att mamma har måndag, onsdag, pappa har tisdag, torsdag. Man
har vad? Samma.
Jo, men vänta. Ta det lugnt nu. Nej, men så här, på måndag då får mamma liksom helt förvalta kvällen precis som hon vill. Om hon vill vara hemma får hon det, vill hon gå ut så får hon det. Pappan har ansvaret hemma för barnen och allt som ska skötas i hemmet.
Yep.
Ja, så man har antingen två dagar i veckan eller fyra dagar i veckan precis som man vill. Men att man ser till att hålla det där ganska hårt också.
Ja.
Även om det är... låter som en rigid lösning eller en tråkig lösning, så tror jag att det är jätteviktigt. Och återigen, man måste inte sticka iväg ut, utan man har ett val i alla fall. Att man känner att man är fri de där kvällarna och kan välja precis som man vill.
Hade ni så?
Nej, vi hade inte det.
Nej.
Det tycker jag var synd. Ja. Det var dumt.
Jag kan säga att vi hade så. Ja. Och det var nog kanske en räddning. Samtidigt så var det ju så att jag kunde aldrig vara hemma de kvällarna och vara lediga. För barnen skiter ju i den där uppdelningen.
Ja,
de vill ju åt sin mamma ändå om
så
det är
det.
Så. Oh, ja. Men det var ändå liksom att jag kunde jobba längre. Det som det också gör, det är liksom att det spar tid för alla liksom diskussioner om det. Men jag måste... Och jag tror att man ska, det som du säger, man ska hålla det där så att jag långt framöver kan bestämma saker.
Exakt, precis.
Jag tycker också att det här ska gälla helgerna. Att när man vaknar på morgonen så ska man veta, även som kvinna, för det är ofta så det inte är annars. Som kvinna ska man veta, idag är jag fri tills vi bestämmer
absolut.
Något annat.
Ja, ja.
För annars är det alltid han som vaknar och är ledig tills hon har dragit igång och sagt vad som ska göras. Så att även helgerna ska det vara så att hon ska kunna känna att jag går ut och tar en fika med en kompis. Och det här låter ju konstigt att man liksom ska dela upp sig, men det är ett sätt att skona relationer, för att man måste också få egen tid någon gång ibland.
Ja,
nej, men det som jag då skulle vilja säga en annan sak, det är kanske att strunta i illusioner om måsten, så att säga. Ungefär som att alla ska sitta vid fredagsmyset och äta samma sak och sådär. Köper lite tid, ge ungarna morotstavar och sen makaroner och korv. Och sen kan du och din partner äta och ta ett glas vin i lugn och ro och så vidare. Att man, någonting måste man offra. Och man kanske kan offra lite av den här drömillusionen man har om hur en familj ska se ut en fredagkväll. Jag tycker att det är värt det.
Låta det glida lite ifrån den präktiga bilden.
För den kostar också jäkligt mycket.
Ja, och den är inte nödvändig heller. Det är
inte
bara
alls.
Idealiserad.
Inte alls. Nästan som att ingen kanske blir gladare av det.
Mm. Ja, bra. En sak som jag också tycker att man ska göra, det är att man faktiskt ska... Alltså, också ge upp idén om att man måste göra allting tillsammans. Det sitter ihop med det andra också. Men jag tror att man liksom...
Du menar många... som hela familjen eller paret?
Nej, att man som föräldrar, mamma och pappa, måste lösa situationerna tillsammans hela tiden. Det ligger i det här med uppdelningen också på något sätt. Men att det är så lätt att tro att... Ja, men vi är ju ett par, vi kämpar ihop liksom. Nej, utan ni får nog kämpa var och en för sig liksom. Mamma med sitt och pappa med sitt, när det gäller barnen också.
Säg hur du menar.
Jo, jag tycker att det att man på något sätt säger, ja, men nu måste du måste hjälpa mig med det här, men jag kan inte ta barnen själv. Och så tror man då att man, ja, men okej, då måste vi gå sida vid sida och liksom hantera det här tillsammans. Det är inte så. Man kan göra på olika sätt. Jag tror att det är så här, liksom viktigt att nej, när jag är med barnen då är jag ensam ansvarig, och när du är med barnen då är du ensam ansvarig. Vi håller inte det här liksom ihop.
Och då menar du att syftet är att man just får vila ibland, den andra får vila.
Ja, och så är det ju för den som får vila, men den som då har ansvaret måste också förstå att så här, det går att sköta det här helt och hållet själv. Och det är inte nödvändigt att man, de här två, mamman och pappan, hela tiden tänker likadant, gör likadant och liksom hanterar alla situationer tillsammans. Ja, det behövs inte. Det är inte det som är föräldragrejen, liksom, tror jag.
Det är bra. Och sen så tänker jag en annan sak. Jag är ju jättemycket, liksom, jag tänker jättemycket kring det här med arbetsfördelningen i hushållet. Och en sak, på samma sätt som man ska äga sina dagar, vissa dagar, så tror jag att man tjänar, för det här pratet om hushållsarbete när man är pressad, det tar så mycket energi och sliter så mycket. Jag tror att man ska göra en gång för alla, man ska dela upp sysslorna så att man äger olika sysslor. För det som annars händer, det är att den som är hemma kommer att notera vad som behöver göras, behöver komma ihåg det, behöver antingen göra det eller lägga ut sysslan. Och så blir det med alla sysslor, allt ifrån att hushållspappret snart slut till att snart behöver vi gummistövlar.
Ja.
Det här ska man liksom, det här ska man dela upp så att man vet att du har alltid tisdagsmaten, du har alltid återvinningen, du har alltid alla inköp när det gäller den här lillkillen eller den här lilltjejen och så vidare. Så, för det spar också så otroligt mycket diskussionstid om allting.
Ja,
så det tror jag mycket på.
Och jag tänker också att om man nu tycker att det där blir lite ojämnt eller orättvist, då kan man byta vartannat år.
Det kan man också göra. Och det får man också tänka på att när det gäller barn och uppgörelse så måste man omförhandla väldigt, väldigt ofta. För de ändrar sig, de där barnen, och behöver olika saker i olika åldrar.
Men inte för ofta, skulle jag säga också då.
Vad är för ofta?
Nej, men alltså, ibland kan man omförhandla för att man tycker att det är jobbigt och så blir det i alla fall det här ältandet.
Nej, det tycker jag inte. Men däremot så är det ju inte så att liksom, du har dagishämtningen hela tiden och så går det att kvitta mot något annat. För att, jag menar, det där ändrar sig.
Men uppgörelser är viktigt.
Ja.
En annan sak, bara ett så här konkret tips, är att på något jäkla sätt se till att nästan schemalägga barnvakt också. Antingen om man har någon snäll mormor eller farmor, eller att man kan betala sig ur det på något sätt, om så bara för några timmar, så att man får lite tid tillsammans också. Där man inte har barn.
Här blev jag tror att det bitter för att vi hade absolut noll
hjälp. Nej, det hade inte vi heller. Ja, vi hade hjälp, det hade vi faktiskt, men inte jättemycket. Nej. Och det var inte så att vi schemalade heller. Det kunde jag absolut tycka att det borde vi ha gjort, varit mer noga med. Även om man inte... Det är så lätt att strunta i det. Det är så lätt att strunta i de här tillfällena. För att det är jobbigt. Så här. Men det är värt mycket att göra det.
Och vi hittade till slut en dam som kunde hjälpa oss genom en bekants bekant. Och det är klart att det är superviktigt. Det minskar också pressen på en.
Ja.
Att en alltid ska uppoffra sig om den ena och det inte funkar. Så kan man lägga en liten slant där så är det bra. Ja. Jag skulle också vilja vara lite icke-PK. Kan man säga så? Nej, men jag tycker inte att det är fel att curla. För att curla barnen, det gör man inte för barnens skull, utan det gör man för sin egen skull. Men man gör ju det. Det går fortare för mig på morgonen om jag har lagt fram barnens kläder. Förstår du? Bara man gör det med öppna ögon liksom. Så jag tycker mycket väl att man kan göra sånt. För det blir inte för sent att ändra. En vacker dag säger man till barnen, du, nu är du så stor så nu kan du börja ta på dig, nu kan du börja leta. Och samma med konflikter, tro inte att du måste lära barnen liksom. Det är ungefär som att folk är också, man kan se det nu på avstånd sådär, man var jättehetsig, jag måste sluta med napp, han måste sluta med napp. Men det är ju jättefå vuxna som kommer napp liksom. De kommer att sluta. Så att man måste inte hetsa så väldigt.
Nej.
Så att välj dina konflikter och liksom, de strider som man behöver ta. Det där går att ändra, verkligen.
Alltså jag kan tycka det där med körlande, att någonstans så fick... Jag kommer inte ihåg några exempel på det, men att barnen tyckte också att det där som jag gjorde för dem, när de väl fick börja göra det själva, då blev det lite så här, då var de lite stora. Och jag behövde inte tvinga dem in, utan det är mer så här, nu vill jag göra det här. Och så gjorde de det.
Ja, och när det kom till en viss ålder så blev det väldigt tydligt för mig att min curling, det skulle liksom vara guldkanten på deras tillvaro.
Ja.
För det, jag tvingade dem att uträtta liksom hushållsgrejer och sådär. Men jag ville fortfarande kanske curla dem med vissa saker, ja. Men då är det guldkanten. Ja, jag ska inte hålla på att gå under för att de ska bli curlade. Nej, det är inte liksom.
Nej.
Men det... Man måste inte vara konsekvent med ungar på samma sätt som med hundar, som vissa säger. Nej, inte riktigt.
Jag tycker inte att man behöver vara så konsekvent med hundar heller. Faktiskt.
Nej, det vet jag. Det är därför du och jag inte kan ha hund ihop.
Ja.
Så är det.
Bra, har du något mer?
Nej, egentligen inte, tror jag.
Nej, matnyttiga råd.
Ja, från de som överlevde.
Ja, precis.
Fast skilde sig, får vi... Ja, det gick ju sådär för absolut. Oss.
Nej, ja, men jag tycker att jag har, liksom, både du och jag har väl gjort det här, dragit... Ja, fått erfarenheter av det som de kunde ha gjort annorlunda. Ja, det kan jag verkligen tänka. Men,
jag vill säga en sak till, som vi verkligen var riktigt dåliga på och som kanske ledde till detta. Just det här som du var inne på. Att man kanske verkligen måste se till att ses ensamma utan barn ibland. Så jag skulle vilja pinpointa det. Sen finns det också de som pratar om att schemalägga sex. Eftersom det inte då bara händer, för det finns ingen stund på dygnet när det kan hända. Jag kan tro att det är bra också. Men sen är det ju skitsvårt om ändå absolut inte har lust.
Nej, men det måste man väl också kunna säga i så fall. Det går ju inte att säga, nu vi sa klockan 8 på torsdag, nu är det 8 torsdag.
Ja, fast
det...
vad ska man då ha schema till om det aldrig blir av?
Jag tror att det kanske är lätt. Nej, absolut. Men jag tror kanske att det är lättare att liksom... Det,
man håller tråden pass, vid liv på
ja,
något
och
vis,
det är en så pass knasig grej så att jag tror ändå att man kan liksom slippa och känna att... Det är inte lusten utan det är schemat som gör det, förstår du? Jag vet inte. Jag tror att jag åtminstone rekommenderar folk att testa det för att se att det
faktiskt.
Kanske...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Här kommer ett lyssnarbrev till.
Mm.
Tack för er podd. Jag lyssnar varje vecka samt att jag lyssnar om gamla avsnitt regelbundet. Oh. Det tycker jag om. Det är ju vackert. Jag har varit i ett seriöst förhållande i ett antal år med en man. Vi bodde inte ihop och vi har båda barn sedan tidigare, men vi pratade om att flytta ihop. Våra barn är i samma ålder och vi umgicks ofta allihop. Jag kände mig oerhört älskad. Han var mycket kärleksfull och vi hade mycket sex. Nyligen fick jag reda på att han bedragit mig under flera år. Vad jag förstår har det varit lösa förbindelser med åtminstone ett par olika kvinnor. Jag upptäckte det av en slump, blev fruktansvärt chockad och gjorde slut. Han är väldigt ångerfull och mår jättedåligt, säger att han ska söka hjälp och hoppas att vi kan bli tillsammans igen. Vad tror ni om denna typ av notoriskt otrogna personer? Tror ni på att han kan ändra sig eller är risken för återfall stor? Jag tror inte att jag kan lita på honom igen, men älskar honom fortfarande och vill förstås helst att allt ska bli som förut.
Ja.
Vad tror du?
Ja, men alltså, det är olika saker. Det ena är, ja absolut, han kan säkert bättra sig om man får hjälp. Om det nu handlar om någon slags sexmissbruk eller...
Ja, det vet vi inte.
Nej,
riktigt.
Nej, det vet man ju inte. Och det är klart att om han nu ångrar sig och söker hjälp, så är det frågan om vad han söker hjälp för då också. Om det där verkligen, om man kommer någon vart med det. Men absolut, han kan säkert ändra sig. Det tror jag.
Du tror det?
Ja, jag tror att om han liksom får hjälp att komma till rätta med sig själv för att inte göra de här sakerna som man uppenbarligen själv tycker är fel då.
Ja, det
eftersom
tycker
man ångrar sig. Ja.
Eller så säger han att han tycker att
det är fel. Ja, absolut. Och det vet man ju inte. Det är liksom hans sak. Och det kan ta en månad och det kan ta 5 år för honom att hålla på och ägna liksom, terapi åt det här. Den andra frågan, eller vad tror du?
Ja, jag är lite mer tveksam. Det verkar som att de är väldigt vuxna båda två. De har ju barn och så vidare. Båda två sedan tidigare. Och om han har ljugit för henne, vilket han har då under flera års tid, det är ju också en aspekt av det. Det är inte bara det att han ligger, så att säga. Han ljuger också, han klarar av att ljuga. Han har varit otrogen och håller hemlighet. Jag skulle nog, om jag var hon, jag skulle faktiskt för min egen skull se till att inte ha så mycket hopp.
Nej.
Alltså man vill ju gärna tro att liksom han har nog potential till det ena och det andra. Det finns ju inte riktigt någonting här som tyder på det i alla fall.
Nej, absolut. I den bästa världen så tror jag absolut att han kan komma till rätta med det där. Men jag tycker den andra frågan är nästan viktigare. Det är när hon säger att jag kan inte lita på honom.
Nej, precis.
För att
precis.
Det är ju hennes grej liksom, som hon, den stackaren, måste hålla på och älta. Vilket är ett jävla helvete när hon har blivit bedragen.
Ja.
Men... Och den är nästan viktigare än om man tror att det kommer att kunna bli bra igen. Eller om han kommer att kunna ändra sig. För att det
kvarstår, så
att
säga.
Om det ska bli bra igen så förutsätter det att hon kan lita på honom. Och det är inte så himla säkert att hon kan.
Nej,
även om han går i terapi och säger det är inga problem, så kommer hon alltid leva med den där bilden av att han plötsligt kunde göra det. Och det är nästan en viktigare fråga faktiskt, tycker jag.
En del klarar ju det. Att liksom helt förlåta och gå vidare. Men det är ju ett jättestort jobb hon ska göra då också. Hon säger hon älskar honom fortfarande. Och vill förstås helst att allt ska bli som förut. Det kommer det kanske aldrig att bli.
Nej, det kommer det inte bli.
För han har, så att säga... Eller bli som förut. Förut var heller inte vackert. För förut så låg han med andra kvinnor och lurade henne.
Exakt.
Hon vill känna som förut.
Ja,
det är det hon vill.
Och det kommer hon aldrig göra.
Nej, antagligen så är det jättesvårt.
Ja.
Men man kan också bestämma sig att det är värt det.
Ja,
så att egentligen så ligger det väl hos henne. Det är lite som du säger. För att hon ska ta kontroll över det här. Så får hon vända frågan inåt mot sig. Hur vill hon här?
Mm.
Tror hon att hon kan lita på honom och så vidare framöver?
Mm.
Och han får samtidigt göra sitt jobb, antar jag. Men det hon har sett hittills av honom, det är hittills vad han är. Frågetecken är om han blir något annat. Ja.
Och också att man ska tänka efter hur mycket man idealiserar det där som då man trodde att det var. Är det just en idealiserad bild och hur jäkla bra är den? Liksom,
precis. Faktiskt. Hon kanske blir lyckligare med någon annan faktiskt.
Ja, det kan man ju tänka sig.
Tuff situation. Jag verkligen. Hoppas verkligen att det här går bra.
Mm.
Lycka till.
Lycka till. Du? När du träffade mig så visste du inte så mycket om mig. Tyst. Nej, men så här, det är inte så att vi har vuxit upp tillsammans.
Nej, precis.
Ja. Och så tänker jag så här, du har liksom lärt känna mig efterhand och du har hört om liksom min bakgrund och allt sånt där. Så här, när du tänker nu så här, är det någonting som du inte får ihop i det du kan om mig och den personen jag är? Någonting du tycker att där är... Hur kunde det bli så? Eller jag förstår inte riktigt om du har...
Ja, det tycker jag nog.
Och vad är det?
Det finns några saker. Inte som utifrån liksom, din bakgrund. Alltså, nej, men jag har två saker som jag inte riktigt får ihop. Alltså, det här har jag inte ens tänkt på. Det här,
nej.
För jag har inte fått veta den frågan. Men det dyker upp några saker och de kanske blir väldigt personliga.
Ja, kör på det.
Ja. Nej, men jag tänker på detta med din mamma.
Ja.
Att ni hade så otroligt dålig kontakt.
Mm.
Vilket ju är en gåta. Jag tänkte på det senast igår när du pratade om att en mamma ju också känner För vi, jag pratade om mina söner och så vidare. Ja. Och att jag tycker att jag liksom, ja men vi har haft lite tufft sådär. Och då säger du att liksom en mamma kanske ändå är ännu mer engagerad än en pappa. Liksom. Mm. Och samtidigt så hade ju du en mamma, har du berättat, som antagligen var kärleksfull och så vidare från start.
Mm.
Men sen hände något och ja, som att det inte fanns en kontakt längre. Mm. Och den saken får jag inte riktigt ihop i ditt liv. Och hur du har liksom kunnat också då överbrygga den grejen.
Nej, ja, det är ju helt rätt. Hon var väldigt nära, eller vi var väldigt nära varandra på många olika sätt. För att vi var, ja, men jag var yngst, så jag var den som var kvar hemma längst. Hon var väldigt mycket liksom stöd för mig när jag hade kriser i 20-25 års åldern. Och hon och jag var katoliker, båda två, vi var den andra familjen som var katoliker. Så vi hade liksom mycket gemensamt. Och sen, men ja, jag vet, det absolut.
Vad
det
hände?
Nej, jag vet inte. Det var som att jag plötsligt, det handlade nog väldigt mycket mer om mig och min antingen någon slags här väldigt sen frigörelse eller insikten också om att det inte hade varit så jäkla bra som jag trodde faktiskt. Jag började liksom se det på ett annat sätt. Jag tror när jag fick barn och liksom hur hennes hon var ju liksom visst snäll mot mina barn, men hon tog inte kontakt med dem. Hon var inte barnvakt särskilt ofta och hon höll sig liksom borta trots att hon ändå bodde bara några mil ifrån oss. Och det gjorde mig lite besviken.
Ja.
Mm. Och sen så liksom, ja, men så blev hon mitt i allt det här, så blev hon sjuk och fick Alzheimer också. Då var det svårt att hålla kontakt med henne.
Ja, och det är ju
henne,
en liksom. Annan sak.
Ja, det är en annan sak. Men och det var inte därför, utan det var bara jag såg att hon släppte mig lite för tidigt som liten och brydde sig inte riktigt om mig.
För
sådär.
Det är ungefär som att om jag plötsligt skulle helt nu snart tappa kontakten med mina barn. Liksom. Alltså, det är ju en sån otänkbar tanke.
Ja.
Så det tycker jag är en ganska stor sak, apropå det du frågar.
Mm. Men säg hur du inte får ihop det med mig. Är det liksom mer en grej, en konstig grej att det blev som med min mamma? Eller stämmer det inte överens med min person att jag gör så?
Jag får inte ihop hur man kan hantera det riktigt.
Naja.
Det är mera det.
Mm.
Och andra sidan, för den andra saken jag tänker på har just att göra med din kontakt med dina barn.
Mm.
Som ju är nära, men som också kanske är... Jag tänker att det också hör ihop. Du har ju en väl, liksom på samma sätt som du då inte gick i clinch med din mamma för att lösa de här sakerna.
Ja.
Och ställde henne mot väggen eller någonting. Och hon ställde inte heller dig mot väggen, verkar det som. Nej. Utan det fanns ett stort avstånd. Så kan jag uppleva det. Och det är där jag tänker att du och jag skulle ha blivit väldigt, väldigt olika som föräldrar. Och säkert varit oense hela tiden. För vi blir oense bara vi pratar om det. Att du gärna kan, att du gör spalten med liksom, du har ett ganska stort utrymme mellan dig och dina barn och kallar det respekt. Och jag skulle kalla det någonting annat.
Mm.
Möjligen rädsla liksom. Eller någonting.
Ja.
Och du tycker omvänt med mig att jag är liksom
för nära.
Precis.
Ja. Ja,
och där skulle vi. Absolut. Och egentligen så kanske det hör ihop.
Ja, det kan det göra. Jag kan ju också säga att om det är manligt så kan jag skylla på det också. Men det, en sak då i det här är att jag hade en uppgörelse med min mamma när jag var 25 någonting.
Mm.
Och en ganska, det var så här, ja, det var verkligen att försöka gå ner i botten på saker och ting. Jag tyckte inte att hon svarade på det. Jag tyckte inte att hon liksom, hon slingrade sig ur det och kunde aldrig riktigt förstå det där. Vilket tog lång tid för mig att inse att det var faktiskt just det som hände.
Mm.
Och när jag insåg det, då kände jag så här, wow, jag kommer ingen vart med det. Jag måste ta avstånd, därför att jag känner att hon har inte hört vad jag har sagt.
Nej.
Och hon vägrar liksom att gå med på det här.
Ja.
Och det tror jag var faktiskt egentligen botten till det avståndet. Sen hängde det ihop med en massa andra saker, barn och alltihop och sånt där.
Men
det
var du liksom att du bröt med henne på sätt och vis?
Ja, på det sättet som man kan bryta med en förälder. För det var inte så att jag sa, nu pratar vi inte mer och la på luren. Utan jag bara liksom backade och slutade och liksom höra av mig och säga, ska vi försöka, kan du komma hit, ska vi ses eller så här. Utan jag
och hade du velat
det.
Att hon skulle höra av sig då? Det förväntar man sig.
Ja, jag hade verkligen tyckt att det var roligt om hon Min pappa dog när barnen var ganska små, så att det liksom, han kunde, men jag hade velat att de hade haft både mor och farföräldrar, ja, om man säger så, eller framförallt farföräldrar, för det var mina föräldrar som var nära och kunde liksom, som kände dem och kunde liksom inte bara så här sitta barnvakt, men som hade en kontakt med dem, så att det blev ytterligare en generation, ja, och någonting som var lite härligt, och farfar kommer, att de skulle tycka det var roligt, eller farmor, men de har ingen sån relation, han ingen, så farmor visste de inte riktigt. Det var in, ja, det fanns, det var en farmor. En person, nej, det var inte en person, och det var ingen som kom med bullar eller så där liksom. Det tycker jag var synd.
Ja.
Faktiskt. Och det beror inte bara på mig, utan det var så som det blev mellan oss.
Men du gick också i terapi och, ja, och då handlade det mycket om det här, eller?
Absolut, det gjorde det. För att jag tror att det var i den terapin som jag började inse, wow, vänta, det här, det var inte så bra som jag trodde. Det här var inte riktigt okej. Och trots att jag har försökt liksom prata igenom det här, så fick jag inte ett svar på det. Jag fick liksom inte någon...
Kan du i efterhand tycka att du gav dig för lätt?
Nej, jag kan inte tycka det. Nej. Jag kan tycka så här, jag hade... Ja, så här, rättrådighetens namn, så borde jag när jag gick i terapi eller efteråt ha gjort ett nytt försök och sagt att nu sätter du ner och lyssnar på mig. Men det spelar ingen roll. Jag tror inte att någonting hade förändrats egentligen. Nej. Jag tror inte att det hade liksom gjort någonting för oss. Det hade inte, hon hade inte fattat mer för det liksom. Nej. Och det är också så här, var det värt det? Nej, det var inte det. Jag tyckte inte att det var värt det.
Var värt att?
Att göra försöka att göra den grejen igen. Och jag vet att jag också, det är ju hemskt, men jag kan känna så med en del människor att den här människan tycker jag om, och den här människan tycker om mig, och vi har någonting bra tillsammans. Det var inte riktigt så på slutet med min mamma. Det fanns liksom ingenting som var riktigt, ingen längtan att ses eller göra saker ihop. Och det är synd, och då skiter det. Och det är ju det här, bara för att det är en förälder så behöver inte det betyda att man måste hålla ihop och lösa situationer och säga att allting är bra. Det, jag tycker inte det.
Nej, det tycker inte jag heller. Sanningen är som sanningen är.
Ja, och det hade jag nog gråtit över. Det hade jag verkligen gråtit över i terapin. Jag tyckte det var fruktansvärt sorgligt att det var på det sättet.
Du menar att du grät? Ja, du var ledsen
faktiskt.
För
det. Ja, jag var ledsen. Det var som en djup svacka. Det är inte en depression, för det är något annat, men jag var väldigt väldigt liksom mörk och ledsen under en lång period av min terapi på grund av det, för att jag insåg att det liksom det fanns inte där.
Och får bara kort fråga, vad var det som hon gjorde fel, om du kan kort svara på det?
Jag tycker att felet var att hon istället för att sätta mig först liksom, när jag behövde det som ung barn, men även när jag var tonåring liksom, så hade jag verkligen behövt det. Så släppte hon det och satte andra människor som hon ville hjälpa i liksom godhetens namn. Då.
Ja, just det, för hon var aktiv i kyrkan, ja, hon var aktiv i kyrkan och hjälpte och det var, svaga.
Ja, utvecklingsstörda och så här. Och det, ja, människor som hade det svårt. Och det är ju svårt att liksom säga... Lägg av med det där, du ska inte hjälpa någon, du ska hjälpa mig. Det kan man inte göra riktigt. Och att hon faktiskt aldrig riktigt förstod det. Att hon faktiskt aldrig kunde säga jag är ledsen över det. Utan att det är på något sätt att förstå. Det är som att jag skulle vara en dålig människa om jag tyckte att, om jag inte unnade dem den där hjälpen eller det där stödet.
För att du hade det redan så
ja,
bra.
Precis, så, ja, precis. Och det är ju hemskt. Det är ingen helt lätt grej att ta sig igenom när man är tonåring och ska växa upp. Liksom. Och att det där aldrig riktigt gick att reda ut. Att det aldrig blev... Ja, det...
Ja.
Fick du ihop?
Där, nej, jag vet inte om jag fick ihop det, men där blev det i alla fall en annorlunda diskussion. Du hade kanske inte väntat dig det. Du hade kanske väntat dig något mer lättsamt när du ställde frågan här nu.
Nej, absolut inte. Nej, faktiskt inte. Däremot så visste jag inte att det var det här.
Nej, vad hade du tänkt dig?
Nej, jag vet inte. Ja, men kanske något sånt. Kanske något liksom just... Och kanske något som jag inte hade tänkt på själv också.
Nej,
saker som man inte får ihop. Marit, skulle du kunna ge ett av dina vackra råd nu?
Det vackraste rådet, ja. Jo, men jag skulle vilja prata om att känna sig som ett offer. Och kanske varna lite för offerrollen. Ibland så är man ju faktiskt ett offer. Man är med om någonting hemskt. Man blir bedragen eller lämnad. Och då är det ju liksom helt rimligt att man man begråter sitt öde, man kanske drar sig tillbaka, man tycker synd om sig, man har liksom behov av att slicka såren och att det får vara syndomen. Men om man generellt i livet tenderar att se sig som ett offer, generellt lite grann, om man under lång tid liksom är en sån som säger och tänker att fasiken, livet vänder alltid sin mörka sida mot just mig, att allting går jämnt emot mig och så vidare, då ska man ta några tankevarv. För om man tror att det så att säga är ödet eller livet som gör att man har det som man har det, och att det inte beror på en själv, att det inte kan bero på mig själv eller mitt beteende, om man inte ser det, så ger man sig ju heller ingen anledning att jobba vidare med sig själv. Mm. Eftersom det var ödet. Och om jag inte jobbar vidare med mig själv efter att upprepade gånger har varit med om kanske samma taskiga saker, då kommer jag ju att fortsätta agera som jag tidigare har gjort.
Mm.
Och då får jag vara med om precis samma sak igen.
Ja.
Så att man tjänar liksom på. Alltså det finns ju en viss sötma i att vara ett offer. Det är ju därför människor kanske väljer att klä sig liksom i offerrollen. För att det finns liksom en syndomsötma i det. Men nackdelen är också väldigt stor. För om man då till exempel, låt säga så här att om man orkar se sin egen del i det, så hindrar man också att det händer igen. Det är det jag menar.
Ja.
Låt säga att du har levt med en taskig partner, stått ut år ut och år in, och sen lämnar partnern dig plötsligt, ja, och du blir rasande för det är så jävla orättvist. Då är ändå din del i detta att du stannade i 10 år med en partner som var taskig.
Ja.
Eller om du har levt med någon som, och du har stannat hemma och tagit hand om barnen medan partnern har gjort karriär och nu är det slut och du har varken liksom utbildning eller jobb, då är din del i detta, oavsett allt annat, så är din del i detta att du inte såg om ditt hus.
Ja.
Förstår du hur jag menar?
Jag förstår absolut hur du menar. Jag tycker att du har helt rätt i att offerrollen, om man liksom praktiserar den, så kommer den upprepa sig. Det kanske är därför man gör det också, för man gillar att vara i den här situationen där det är synd om en. Då man har sitt värde i att det är synd om
en. Ja, precis. En del har lite så. Ja.
Men jag tänker också att det är ju inte alltid riktigt man har en del i det. Och
nej,
det man ska vara vaksam på,
ja,
det är snarare att just när man börjar så här, anta rollen offentligt. För att jag kan ju tycka att det ibland är synd om mig, men jag behöver inte gå ut och prata om det med andra. Jag behöver liksom inte säga att det här är jag, det här definierar mig, att det är synd om mig. Utan det kan ha gått åt helvete, men det måste finnas ett men. Då gör jag så här istället, eller då går jag dit, eller då tycker jag så här. Förstår du? Du måste lämna det där bakom dig.
Jag förstår det. Det är det jag menar. Mm. Och jag menar att det ändå finns de som fastnar i... jag tror att många fastnar i offerfällan för att de förstår inte riktigt nackdelen med att vara i den.
Precis.
Och nackdelen är att om man hela tiden ser sig som ett offer för omständigheter, så har man ingen anledning att växa. Men om du ser din del i att fasiken, nu har jag haft det så här så många gånger, vad beror det på? Mm. Ja, då tar du itu med någonting och då växer du. Och det kommer att göra att du inte försätter dig i samma situation igen. Mm. Så att den kostar jäkligt mycket, den här offerrollen.
Mm.
Däremot inget sagt om att det faktiskt inte är så att man ibland är ett offer.
Nej.
Men att man inte ska permanenta den. Liksom, har man en livssyn som att varför händer det här alltid mig? Då ska du leta efter svaret. Mm. För det finns ett svar och det är inte hördet.
Nej, ja, det är klokt. Jag funderar mycket på också på varför försätter man sig i den situationen. Men det är en annan diskussion. Alltså, vad kommer det sig att vissa människor gör så?
Aha.
Och vad, hur...
För att de kanske inte har tilltron till att de kan växa. Men då ska man ta hjälp, tänker jag. Om man inte tänker, fan, jag kommer inte att klara av det här. Man kanske har jättedålig självkänsla. Jag kommer inte att klara av det. Ja, då återstår åtminstone sympatier från omgivningen om jag är. Men tar du hjälp i så fall?
Ja, jag tycker också att det är en enkel väg ut på något sätt. Att så här, ja, men om jag inte, om det är synd om mig så behöver jag inte göra någonting. Jag förstår att det är nästan som att man skyddar sig mot just två. Så här, du måste gå vidare själv för egen maskin.
Jag själv kan ju nästan bränna ut mig när jag är i, det var att ta i, men liksom, om jag umgås med människor som har, innan jag förstått att det här är en roll de alltid vill ha, då kan jag försöka hjälpa och hjälpa och hjälpa och prata och hjälpa och ge råd och ge råd.
Men du kommer ingen vart.
Nej, till slut så förstår jag att nej men gud, hon vill ju inte.
Ja.
Hon vill ju bara ha den här uppmärksamheten. Hon vill inte förändra något på riktigt. Då får jag psykbryt och liksom...
Ja.
Och jag tycker inte att det är schysst, men det, en del är ju så.
Ja.
Men jag... Ja, det är synd.
Ja, det är bra. Det, mm. Jag hoppas att det kan hjälpa dem som hamnar i det här.
Nu. Ja, man får försöka ta kontrollen så gott det går.
Ja.
Mm.
Det var ett viktigt bra råd.
Du, om en vecka så är vi tillbaka igen då.
Det är vi verkligen.
Och fortsätt att skriva och hör av er och tyck. Och så finns vi på Facebook och på Instagram så man kan följa oss.
Ja.
Ha så bra nu.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.